Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, tack för att du är här. Tack för den frid som du ger, som övergår allt vårt förstånd, Herre. Kom helige Ande och låt ditt ord få landa i oss den här stunden. Amen. Ja, att säga, var ska man börja? det är möjligt att jag har berättat det här innan, men det är svårt att undvika när man har varit några år på ett ställe att återkomma till samma händelse. Men det finns en händelse som jag tror har präglat mig mer än jag förstår. Så under många år så tänkte jag inte på det, men då någon gång när jag började läsa teologi till pastor så dök den här händelsen upp, och den har liksom jag har blivit påmind om den flera gånger, så möjligt ni har hört mig berätta det innan. Men jag var kanske 16-17 någonstans, en härlig ålder, eller hur? Då jag var med i ganska liten tonårsgrupp i Oskarström, och vi åkte typ en gång i månaden, så åkte vi på ungdomsmöte med tonårsgruppen de hade på hela västkusten i Halland där, allt från Halmstad upp till Kungsbacka. Så åkte vi på ungdomsmöte där, och det var väldigt fantastiskt att komma till lite större ställe med, det fanns fler än vi, 7-8 stycken eller vad vi var, och att få sjunga lovsång och få liksom möta andra ungdomar. Det var väldigt, väldigt betydelsefullt för mig. Men jag minns speciellt ett tillfälle. Jag tror vi var antingen i Varberg eller Falkenberg, Pingstkyrkan där, och jag minns, jag satt på höger sida, eller eran höger, ganska långt fram. Och så mitt under, det var ganska stort lovsångsteam. Mitt under en av lovsångerna, så en av tjejerna som var med och sjöng, så ser jag hur hon lägger ner mikrofonen på golvet. Och så går hon ner i gången, och så går hon fram till mig, och så lägger hon sin hand på mitt huvud, och så börjar hon be för mig. Och sen går hon tillbaka upp och fortsätter och fortsätter vara med i lovsången. Jag minns inte vad hon bad. Jag minns inte liksom så. Efteråt så var det alla kompisar, måste prata med henne liksom. Tänkte att det var någon slags flörtgrej liksom. Men för mig var det, blev liksom en helig stund så. Jag vågade aldrig prata med henne så. Men på något sätt så var det någonting som gav mig frid liksom. Som tonåring, jag minns att det var mycket som man försöker fatta hur det funkar. Med tron och med Gud och sådär liksom. Och mitt i den här virvarv av liksom allt man lever i, så blev det som en slags hälsning från himlen. Men jag ser dig, jag är med dig. Och det där har liksom, det är svårt och liksom, varför var det så? Varför blev det så? Liksom? Men det har ingenting med mig att göra, men det har någonting med Gud att göra. För jag tror att så den hälsningen vi Gud ger till var och en av oss. Att ja, men jag är med dig, jag ser dig och jag vill ge dig en frid. Någonting som den här världen inte kan ge dig. Så den lägger vi som grund här idag. Jag satte rubriken Fridens evangelium. Jag har under hösten i Missionskyrkan har predikat genom Efesierbrevet i 5 tillfällen. Men Efesierbrevet är ju ett brev av uppmuntran egentligen. Paulus han skriver om den kristna församlingens inre liv och dess uppbyggnad. Och så uppmanar han de troende att tillsammans vara och verka som Kristus kropp här på jorden. Och brevet i sin helhet det är ganska olikt många av Paulus övriga brev. Det adresserar inte några särskilda problem som han ofta gör. Och han tar inte upp några irrläror eller sådär. Utan Paulus han skriver lite för att bredda horisonten för de här i Efesos. För att de bättre ska förstå dimensionerna i Guds eviga nåd. Och kunna uppskatta också Guds höga syften med församlingen. Jag ska bara en liten snabb summering av hela den här predikoserien eller hela brevet. Och så ska vi sedan landa i sista kapitlet i Efesierbrevet. Så första kapitlet, eller första, har rubriken där utvalda i Kristus. Och när jag den söndagen, det var dagen efter vi hade hike med UV-scouterna. Jag var med på lördagen, jag var inte med på söndagen. På kvällen där så hade vi haft mörkerspåning. Och en härlig tillställning. Men det var jättemörkt och vi hade inga ficklampor. Och man skulle gå och följa ett rep i skogen. Och vi berättade lite läskiga grejer och jag gick med de minsta scouterna. Och snabbt så kom en hand där, sen kom en annan hand där. Sen hade jag behövt 7 händer till, men det hade jag inte. För det var lite läskigt och man gick där genom skogen, man såg knappt någonting. Och lite så kan livet vara ibland också. Det kan vara lite skrämmande och vi vet inte vad väntar efter nästa krön. Men där är det så viktigt då att vi får finnas till för varandra och peka på det hopp som vi har gemensamt och att himmelens och jordens skapare har utvalt oss. Det står att vi är utvalda att förkunna hans härliga gärningar. När vi bläddrar vidare då till kapitel 2 så här har vi egentligen kärnan av alltihop, eller hur? Vi är frälsta av nåd. Det är ingenting vi kan köpa på Hemköp. Det är ingenting som vi kan göra det ena eller det andra för att få del av, utan vi är frälsta av nåd genom Guds trofasthet, inte av er själva. Guds gåva är det. Sen så var det dags att dra upp dahliaknölarna hemma i landet. En bild på att vi får vara rotade och grundade i kärlek. I rätt miljö så växer vi. Min fru hon brukar dela de här knölarna varje höst och så tvättar och skrubbar och så till våren så stoppar man ner dem igen. En liten knöl och så efter sommaren när man ska ta upp dem igen så har det blivit en jättekoloss. Och det är fascinerande hur någonting i rätt miljö kan, jag tror jag berättade med då att vi byggde några lådor förra året vi skulle plantera dem här i. Men när vi skulle ta upp dem här på hösten så gick det inte för knölarna var så stora så jag fick skruva loss de här bräderna igen. Och just det här att vi har så lätt att begränsa Gud. Så Gud är så här. Men så står det att tillsammans med alla de heliga så ska vi förstå bredden och höjden och djupet och längden av Guds godhet. I kapitel 4 så handlar det också lite om det mest grundläggande gällande den kristna församlingen, dess identitet som Guds folk. Ett folk som betjänar varandra och Gud med de olika gåvor man besitter. Där alla uppgifter är liksom lika värdefulla. För liksom det är en ständig strävan efter att söka enhet i Kristus. Och så näst sista kapitlet där, som fick rubriken "Låt er uppfyllas av anden". När Paulus skriver till de här i Efesos så skriver han till några som ganska nyligen har fått lära känna Gud. Han skriver inte att de tidigare var i mörker, utan han skriver: innan var ni mörker, men nu är ni ljus. Och så säger han: så var vad du är. Du har blivit ljus, så låt Guds ljus som nu bor i dig få reflekteras ut genom ditt liv. För det finns så mycket i den här världen som vill fylla oss, som vill berusa oss. Men låt er istället uppfyllas av anden. Det är liksom uppmaningen eller det som ligger på bordet i kapitel 5. Så med allt detta då så landar vi in nu i det sista kapitlet i Efesierbrevet, och Paulus avslutande ord här i brevet. Så jag läser kapitel 6 från vers 10 och framåt. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna, och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan, och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet, för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. Ja, här finns ju väldigt många bottnar i den här texten. Vi ska snudda lite lätt vid dem. Men vad är det som vi uppmuntras eller uppmanas egentligen att ta på oss och varför? Till att börja med så uppmanas vi att ta på oss hela rustningen. Jag tänker, när man en gång i tiden ut och stred i rustning, så försökte man hitta den svagaste punkten. Och där attackerar man. Liksom. När David skulle ut och kämpa mot Goliat, så ville kungen Saul klä honom i sin egen rustning. Men David kunde inte gå i den, och så la han ifrån sig den. Utan David, han litade på att Gud var med honom, och så gick han mot Goliat i kraft av det. För han hade redan på sig sin Guds rustning. Men det börjar med sanning. När det talas, som i det här sammanhanget, det talas om andliga strider, då är det karaktär och inte råstyrka som vinner striden. Sanningens bälte, liksom, någonting vi får knäppa runt oss. Någonting som hjälper oss att hålla lögnerna borta. Någonting som ska hjälpa oss att avgöra vad som är verkligen är sant. när jag ska säga någonting så vill sanningen liksom ge mig stöd, även om det känns jobbigt. För att leva ett liv i lögner, det är ganska jobbigt, eller hur? Den ena lögnen leder till den andra lögnen. Och då blir man lätt fast i en ond spiral, liksom, där det ena liksom, det blir bara jobbigare så. Men vi vet att evangeliet om Jesus Kristus, det är sanning. Men ändå så kan det ibland vara svårt att stå för den sanningen. Jesus sa så här till de judar där som hade kommit till tro på honom, att de skulle förbli i hans ord och att de då kommer att förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Så ge aldrig upp sanningen i evangeliet, för det är som ett bälte som håller ihop allt annat. Sen rättfärdighet var nästa. Rättfärdighetens pansar. Ett pansar är ett väldigt starkt skydd. Rättfärdighet, någonting som ger oss rätt perspektiv. Ibland känner jag människor som känner att man måste prestera så mycket. Att man måste göra det här och det här och det här för att vara älskad av Gud. Att man försöker rättfärdiga sig själv. Men rättfärdighetens pansar, det påminner oss om att det inte är därför vi är älskade av Gud. I Romarbrevet så står det: i den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Genom Kristus död på korset så är vi rättfärdiga inför Gud. Som kristna är vi korsfästa med Kristus i dopet, och tillsammans med Guds fundamentala liksom godhet och rättvisa, det blir som ett pansar som skyddar oss mot orättfärdighet. Men det är ju också så att jag tror att vi dagligen möts av orättfärdighet. På nyheter och andra händelser så möter vi det gång efter gång. Nyheter av människor som har drabbats av orättfärdiga handlingar från både myndigheter och andra människor, medmänniskor. Och ofta så är det redan utsatta grupper som drabbas hårdast. Och här uppmanas också vi som vill klä oss i rättfärdighetens pansar att också agera för rättfärdighet. Sen frid då. Fridens skor, eller vad stod det? Villighetens skor som, vad står det? Ta på, som bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ett par skor, det hjälper oss att få stabilitet, eller hur? Det hjälper oss att inte halka, och det skyddar också våra fötter. I en rustning så är ju försvar det främsta syftet. Men här talas det också om någonting proaktivt. En villighet att dela med sig av evangeliet. Så villighetens skor. Att få tänka varje morgon: idag tar på mig villighetens skor. Någonting som ger mod att berätta. Det är till hjälp när jag känner att jag skulle vilja säga någonting om Gud, men jag är inte riktigt säker på att jag vågar. Följ med och se, sa vi igår kväll. Följ med och se. Jag tar på mig de här skorna, tänker jag, genom att säga: Gud, jag vill berätta om dig, men jag behöver hjälp. Och så får vi lita på att Gud också gör det han har sagt. Jesus, han fick bland annat namnet Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Och det får vi tro också, att Gud är med oss. I Romarbrevet så citerar Paulus Jesaja, där det står: hur ljuvligt är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. För det är inte vilket budskap som helst som vi delar med oss av. Det är budskapet om frid, om fridens evangelium. Det finns så många som har en gudsbild där Gud är arg, där Gud är straffande. Men Gud är fridens Gud. Fridsfursten kommer vi snart läsa här i advent och jul, att han fick namnet Fridsfursten. Förmedla det och dina steg kommer ljuda skönt. Här har vi trons sköld. Tro. Någonting som också vill hjälpa oss att stå fasta i den tro som vi har. Att här tror jag också en sköld är någonting som vi får hålla upp. Men som kan vara jobbigt och tungt att hålla upp. Och här får vi också ta hjälp av varandra. Att bygga upp vår tro, att praktisera vår tro så att vi också, den också blir starkare. Dela din tro med dina vänner. Låt tron få bli en del av hela ditt liv. Det gör det också lättare att hålla upp den här skölden som annars kan vara ganska tung. Och här tänker jag att det vi gör tillsammans varje vecka är så viktigt. För ibland så kan det kännas som att man blir angripen från alla håll och kanter. Alla siktar på mig och vill ta död på den tro som jag har. Det är väl bara svaga människor som tror på Gud. Hur kan du tro på en Gud när det finns så mycket ondska i världen? Så vidare och så vidare. Men på trons sköld så står det, men jag vet inte allt. Jag förstår inte allt. Men jag vill tro och det räcker. Följ med och se. Och det är okej. Det är okej att inte ha svar på allt. Men din tro kan ingen ta ifrån dig. Innan Jesus lämnade lärjungarna så uppmanade han dem helt enkelt, känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Han sa inte, ni måste veta allting, ha svar på allting och vara stensäkra på alla frågor ni kommer att få. Utan han uppmanade dem och oss till tro. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser, står det i Hebreerbrevet. Så nästa tar vi på oss en hjälm, frälsningens hjälm. Men vissheten att du tillhör Guds familj i den uppståndne Kristus. Det är ett starkt skydd som skyddar det viktigaste vi har, knoppen här. Det är många människor idag som kämpar med rädsla, med avundsjuka, med hopplöshet, likgiltighet och känslan av att vara oduglig. Och det är ingen som är ensam om det. Även om det kan kännas såklart för stunden. Här tänker jag att frälsningens hjälm får vara en hjälp på vägen. När dessa tankar kommer så kan jag liksom säga, men stopp där. Jag är älskad av Jesus. Och han är med mig alla dagar. Och det får också få vara ett skydd mot dessa destruktiva tankar. I Romarbrevet läser vi, låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne. Låt oss ta också våra jobbigaste tankar och lämna dem till Jesus. Och låta honom också få förvandla oss på det området. Och till sist då så har vi Guds ord eller andens svärd. Enda vapnet i den här rustningen. Vi hänvisar ju ofta till hela Bibeln när vi säger Guds ord. Men när Paulus skriver detta så var stora delar av Nya Testamentet inte skrivet. Så finns det någonting som han kanske syftade på mer specifikt. Om vi bläddrar tillbaka i Efesierbrevet så i 5:26 så står det här. Jag hade den där med. Att Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan har han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Ordet genom vilket Gud åstadkommer sitt renande verk i våra liv. Och hela den här texten om andens rustning, eller vad så det är, Guds den andliga vapenrustningen står det här. Hela den texten är inspirerad av texter i Jesaja, där ordet pekar framåt på Messias klädd i rättfärdighet och trofasthet, där hans ord till världen ska slå ner skarpt som ett svärd med budskapet eller evangeliet om frid. Och andens svärd, det är ju inte som andra svärd. Det är inget som är till för att skada, utan det är någonting som är till för att upprätta. När vi tror på Gud så har vi ett vapen. Det är Guds ord. Och det är inget vapen som ska användas för att döda, utan det är ett vapen som ska användas för att befria. Vi kan hjälpa till att befria den som känner sig fångad av kraven på hur man ska se ut, hur man ska vara, hur man ska tänka. Guds ord säger att alla människor är värdefulla och älskade och sedda av honom. Överallt så i dagens samhälle så möts vi av budskap som säger att om du ska se ut så där, du ska klä dig så där, du ska vara si, du ska vara så. Men Gud säger, men släpp det. Jag har skapat dig. Du är den du är. Jag älskar dig som den du är. Där har vi hela rustningen. Har vi klätt på oss allt det här. Och jag fastnade då vid de här orden, fridens evangelium. För det är så många idag som upplever ofrid. Så när vi får dela vad vi gör här, så låt det få vara centralt att det är fridens evangelium vi delar med varandra. Förra veckan så på mötesplats så satt jag och fikade med en kvinna, en syster från Frälsningsarmén. Härlig människa. Hon berättade hur hon hade varit, vi kan ta nästa bild. Hon berättade hur hon hade varit i Göteborg. Och så hade hon sett, eller på något sätt uppfattat att det stod en man där och talade med en kvinna. Och här var det tydligt att hon kom här klädd i Guds rustning. Och framförallt så hade hon villighetens skor på sig. Villigheten att dela fridens evangelium. För vad hon uppfattade var att den här mannen, någon slags gatuevangelist, han stod där och så talade med en kvinna och den här kvinnan grät. Den här kvinnan hade förklarat för honom att hon precis hade förlorat sin son. Och så säger han till henne, ja, du vet att din son är i helvetet nu. Jag förstår inte. Det är så ofta de här människorna som står ute på gator och torg har ett budskap som är så långt ifrån frid det går att komma. Men vår syster då, Frälsningsarmén, hon går fram till den här mannen. Hörde du, är det du som är Gud fader själv? Säger hon till honom. Och han bara, nej. Är du kanske Jesus Kristus? Nej, det är jag inte. Jag slutar då med vad du håller på med, säger hon. Så frimodigt. Och han visste inte vad han skulle säga. Han gick därifrån. Och så fick hon tala till den här kvinnan. Och så får hon dela fridens evangelium med henne. Det är inte ofta vi talar om helvetet, och det hinner vi inte gå in på hela den problematiken nu heller. Men det är ju, jag läste nyss igenom apostlärningarna, och här har vi de allra första kristna när deras berättelse om hur de tar med sig allt det som de har fått av Jesus, och så ska de ut och möta människor på andra platser för att dela detta med de andra. Vet ni hur många gånger de säger: omvänd er, för annars kommer ni till helvetet? Inte en enda gång. Och när Paulus och Petrus skriver alla sina brev, vet ni hur många gånger de skriver: nu måste ni omvända er, för annars hamnar ni i helvetet? Inte en enda gång. Så de verkar ha uppfattat Jesus små glimtar om det här på ett helt annat sätt. Vi ska inte gå in på det idag. Men vi är så präglade av, ja, ni kan googla Dante och hans koppling till helvetet om ni vill. Vi är så präglade av den bilden liksom, som är så långt ifrån vad Bibeln egentligen säger. Men när vi möter människor så låt oss få göra det med villighetens skor som ger fridens evangelium. För den här kvinnan, jag tror inte hur tänker man att hon ska, om hon nu inte känner Gud själv, hur ska hon göra det genom hans budskap? Jag tror inte det är möjligt. Fridens evangelium, den säger oss något helt annat. Vi kan klicka bort den bilden, den är inte så fin. Så låt oss landa här ikväll med att få, eller ikväll, så länge jag inte hållit på. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är här. Att du älskar oss, Herre. Det finns saker och ting som vi inte förstår eller begriper oss på. Men jag tackar dig för den frid som du ger. Låt det få vara främst av allt det som vi delar med andra människor. Tack för att du vill hjälpa oss att klä oss i dessa bitar som vi blir uppmanade till här. Sanning och rättfärdighet, frid och frälsning och tro, Herre. Hjälp oss att tillsammans med alla de heliga, tillsammans med varandra få uppmuntra och stötta varandra, för att vi också ska kunna säga till någon annan: följ med och se. Smaka och se den frid som Gud har gett till mig. Jag säger amen där. Så fortsätter vi här att lovsjunga en stund tillsammans. Och vill också bjuda in till förbön som vi alltid gör. Kanske är något särskilt i ditt liv som talar ofrid just nu. Låt oss få be att han som ger den frid som övergår vårt förstånd får landa på nytt i det området i ditt liv. Eller om det är något annat som du känner, men kom så delar och lyfter vi det tillsammans inför Herren. Amen.